Detta är podcasten Aurora, en samhällskommenterande podd i historiematerialistisk tradition som ges ut av föreningen Aurora. Och föreningens poddar, de är ju tänkta att varva genomarbetade teman med lite mer lättsamma inslag. Och dagens avsnitt är just ett sådant av det lite mer lättsamma slaget, eller vi får väl se. Där vi utgår från den klassanalys vi har presenterat tidigare i den här podden för att analysera och kommentera samtida politisk debatt och händelser. Och med mig i dagens avsnitt har jag Anders Williamberg. God dag, Anders.
Tjena, tjena, Victor.
Hur står det till?
Det står väl till. Det är mycket väl själv.
Jo, det är bra på alla sätt trots att vi båda har haft Halloweenfester på varsitt håll igår.
Mycket ursäktande i våra poddar över våra bakfyllor.
Det är alltid samma ursäktande också. Ja. Att, nej, vi är inte bakis, vi lovar.
Men, nej, precis. Vi är faktiskt inte det.
Nej, vi är faktiskt inte det. Ja, vad har hänt sen sist, Anders?
Ja, det var inte en och det andra. Dels har vi ju börjat släppa vår nyliberalism-serie. Jag vet inte när det här avsnittet släpps, om den är avslutad då eller om den fortsätter. Men det har varit kul. Det var en av de tidigaste sakerna vi spelade in. Men det blev ändå ganska bra, även om det var en inlärningskurva jag höll på med där. Men, mer konkret än absolut närmsta tiden, så har jag lite med syftet att hitta lite lättsammare saker kommenterat på. Läst lite krönikor och försökt hitta lite såna här tecken i tiden, texter och kosserier och roliga saker att kommentera på. Och då hittade jag Marcus Berggren, komikern. Han skriver krönikor i GP på någon slags standardform. Jag vet inte om han är kolumnist, kanske han har som yrkestitel där. Jag vet inte riktigt.
Det är där det brukar kallas, jag tror.
Ja, precis. Och han då har skrivit två artiklar som fångade mitt intresse ganska mycket. Han har skrivit en artikel som heter "Jag tillhör den självhatande medelklassen". Och han har skrivit en artikel som heter "Folk som röstar på SD är inga mysterier". Och jag tyckte att den första var rätt intressant i det att den är... Marcus Berggrens humor är väldigt så att han skriver ju humoristiska texter. Han slog igenom med den här Way Out West-texten där han sågade Way Out West i Göteborg. Och den, precis som många av andra texter, är rent stilistiskt. Varje mening är väldigt intensivt packad med kulturella symboler och markörer och sådär. Och väldigt, väldigt mycket kulturella referenser. Och det var särskilt den här "Jag tillhör den självhatande medelklassen". Hela syftet med den var ju att skapa en... Det handlar om då majerna och folk som håller på med kulturjobb, media och så vidare. Vad vi kanske hade kallat typ sociala professioner. Men även kopplat till en form av hipsterkultur. Och den var verkligen intensivt skriven med liksom kulturella klassmarkörer. Och jag såg den delas i sociala medier av ganska många människor jag känner som bor i de kretsarna och kanske tillhör de grupperna. Och det var mycket, ja, man tyckte väl att den var väldigt kul för igenkänningsfaktorn och sådär. Och då är ju den att han verkligen bygger en ingrupp liksom. Men i den här andra artikeln då, "Folk som röstar på SD är inga mysterier", den var lite intressant för att i den här första medelklassartikeln så pratar han lite om utgruppen lite kort och har någon sån här självförminskande, ja, vi har inga riktiga jobb men de har det och vi har ingen förståelse för det, hahaha, typ vi är så bortskämda. Lite grann är den tonen. Och sen då när han pratar om SD-väljare då, så pratar han ju om folk med lågt kulturellt kapital som bor på landet, om man ska sammanfatta det så. Och den uttrycker liksom ett aktivt ointresse av att förstå den här utgruppen, att man behöver inte förstå dem. Han har någon formulering där, är det inte så enkelt att de bara är lite rasister, landar han att de är rasister och sådär. Och det är väl inget nytt i liksom den politiska debatten att det är antingen är man rasist eller progressiv och bla bla bla. Men jag tyckte att det var lite intressant hur man definierar en ingrupp, en utgrupp och relationen dem emellan. Så jag tänkte att vi skulle, jag att man skulle göra lite nedslag i det här i podden.
Så Marcus Berggren alltså väldigt skarp och bra på, ska man kunna säga, när det gäller att analysera det här, sin omedelbara omgivning, de kulturella markörer och konsumtionsmönster och liknande hos sina peers, men klumpar väldigt mycket ihop och vill inte gå in och analysera och bryta upp de andra gruppen, de som eventuellt röstar på SD eller...
Nej, och den fyller ju samma syfte som den första gruppen. Alltså den kommunicerar ju till den här ingruppen liksom. Och det här var ju, den publicerades efter valet, den här artikeln då. Och då är det väl att man söker sig till någon som lite lättsamt och roligt uttrycker. Kanske bekräftar en bild av varför det som har hänt liksom. Sen ska jag säga det så att Max Berggren är ju såklart en komiker. Så alltså, han är ju inte, han sysslar inte med samma saker som vi. Och vi kanske inte är så intresserade av någon, alltså det är inte någon debatt eller så som är syftet här. Utan det gäller bara ett lite intressant nedslag i en väldigt typisk kulturuttryck för en klass. Kan man säga.
Men eftersom att ändå Marcus Berggren i de här krönikorna då ägnar sig åt liksom, vad ska man säga, inte i hans termer, men ändå analysera på något sätt klass, klassröstande, lite klassgeografi, och det är det vi är intresserade av, så vill vi ta det som utgångspunkt eller som en liten case study för att kommentera och applicera lite av våra egna tankar och idéer. Och jag tänker att innan vi tittar lite närmare på de här krönikorna, så kanske vi ska börja med att påminna oss lite om våra egna utgångspunkter. Vi rekommenderar givetvis lyssnaren att ta del av vår poddserie om klass, som du som lyssnar hittar lite längre ner i vår feed, där vi gör en väldigt rigorös redogörelse för vår klassanalys. Men vi kan ju liksom inte utgå från att alla som lyssnar på det här avsnittet tagit del av alla tidigare podcastavsnitt, så vi bör kanske göra en kort recap och kanske framförallt påminna oss lite om vad menar vi med klassanalys, eller vad är en klassanalys, vad gör en klassanalys och vad klass är i de här olika typerna av klassanalys. Men, så vi kanske ska börja då med de olika, med vad klassanalys gör och vilka olika typer av klassanalyser det finns. Mm. Och det finns ju två klassiska, skulle man kunna säga, en weberiansk klassanalys och en marxistisk klassanalys. Vill du börja, vilken ände vill du börja i?
Ja, man får väl börja med Marx då, är vi ju väl bevandrade med här. Och vi pratade väldigt mycket om i vårt första avsnitt att viktigt för en marxistisk utgångspunkt är att börja i en snäv ekonomisk, i vårt fall då för att kunna bearbeta det empiriska materialet, ganska statisk klassdefinition som sedan man måste sluta över tid och se som klasser i sig och som hur de formar en politisk identitet och så vidare. Men jag kan väl nästan, lite förenklat kan man säga att jag kan tycka att en marxistisk utgångspunkt är att vara ganska stolpigt ekonomisk för att sedan röra sig utåt. Och Weber då jobbar ju ganska mycket med statusbegreppet. Alltså han gör en distinktion mellan status och klass, men hur de samverkar och så vidare och så där. Och folk i weberiansk tradition i alla fall kan ju ofta göra en mer utjämning av vad, jag är lite osäker på om Weber själv använder det här med kulturellt kapital och socialt kapital och så. Men just liksom i ett statusspel som en marknadsinteraktion, en konkurrens mellan ekonomiskt, socialt, kulturellt och hur man kan använda dem på olika sätt för att nå samma men också olika mål. Men sen då, utanför det här då, så har vi Bourdieu som är det stora namnet i att diskutera just kulturellt, ekonomiskt kapital och sådär. Bourdieu själv är väl lite kluven vad jag tycker om. Jag läste väl lite Bourdieu för många år sedan och har inför det här försökt påminna mig själv lite grann. Och han har ett tydligt syfte i alla fall. Och i det här sammanhanget så att han då talar ganska mycket om, han har ju en ganska materialistisk utgångspunkt där han pratar om att vad är kultur? Kultur är liksom anhopat, kristalliserat arbete över tid som har skapat massa kulturella artefakter, vetenskap, men också institutioner som möjliggör för människor att tas ut ur den direkta ekonomiska produktionen och studera. Eller då, ja, nu ska vi inte Marcus Berggren som person för mycket, men han är en person som inte då har nått den här självhatande medelklassen som han själv beskriver i de formella akademiska utbildningsmöjligheter, utan också att den expansion av en välfärdsstat och en kultursektor som har möjliggjort det för honom att syssla med. Han höll på med musik först och sen blev han ståuppkomiker och så vidare. Och att det är väl en sån person då som i Bourdieus termer då njuter av frukterna av liksom anhopat utrymme, liksom, anhopat arbete som har skapat ett utrymme för personer som honom att kultivera sitt kulturella kapital, som Bourdieu beskriver nästan som biologiskt då. Alltså det är kopplat till hans kropp, nervsystem, hjärna, anhopade egenskaper, erfarenheter, och han kan liksom kultivera dem över längre tid på grund av en längre historisk materiell process och som han sen då behöver återkonvertera på något sätt in i en faktisk reproduktion av sin sociala verklighet, alltså dels på den basala nivån för att kunna få ett pengar för att kunna köpa mat och betala hyra och så vidare, men även kunna liksom reproducera sin bredare sociala kontext och sådär. Och Bourdieu är väl intresserad av den här återkonverteringsprocessen ganska mycket, liksom hur man faktiskt kan casha in de här sakerna i slutändan till något ekonomiskt, tror jag väl man skulle ändå kunna säga. Lite theory sellit här, men
men om vi backar lite och just den här frågan vad klassanalysen ska göra, så är det ju väldigt tydligt, och det här har ju vi varit tydliga med i många tidigare avsnitt. I den marxistiska klassanalysen handlar ju väldigt mycket om att analysera, förklara och till och med kunna förutspå till viss del politiskt beteende utifrån vissa klasskategorier som i den marxistiska traditionen bygger på ens ställning i ekonomin eller ens sätt att reproducera sig ekonomiskt.
Ja.
Det ger upphov till olika typer av politiskt beteende. Den weberianska klassanalysen har väl beröringspunkter med den här syftet också, men handlar ganska mycket, men har lite andra sätt att definiera klass som handlar mer om yrke och status, och många weberianer är ju kanske sådana som tenderar att göra klassindelning baserat på både utbildning och hur mycket man tjänar helt enkelt.
Mm.
Och ens yrkesstatus i samhället på något sätt. Det här ger en skiktning och sen konkurrerar människor och mellan varandra och försöker att liksom öka sin status eller få sitt yrke och öka sin status, konkurrera på arbetsmarknaden.
Ja.
Och det är också på det sättet kan man då analysera och förklara beteenden i samhället.
Ja, en sak som jag tycker är lite intressant ändå med Weber där, att jag vet inte om man kan tillskriva Weber själv det, jag är inte en expert på hans politiska prioriteringar och så, men en konsekvens ofta av Weberians tänkande är att det vi diskuterar här är en ojämlik utspridning av privilegier i princip. Liksom.
Mm.
Och där den politiska slutsatsen ofta blir hur vi ska kunna göra upp med det här. Det är att skapa en perfekt marknadskonkurrens där folk inte har orättvisa fördel utan att folk ska kunna mötas och ha samma möjligheter att förvärva sig. Jag vet inte om liksom Weber hade som ett politiskt projekt att uppnå det. Jag vet att han var liberal, rent politiskt var aktiv i liberala partier. Men det blir ofta den weberianska slutsatsen i alla fall liksom, som är syftet med det. Liksom, att utjämna en marknadskonkurrens av status och klass för att kunna skapa samma möjligheter. Medan Marx då snarare då just att det är ett krig som ska ha ett slut med någons vinst över någon och så.
Och att Marx också utgår mer ovanifrån med att konstruera de här abstrakta kategorierna och utgå från dem i analysen. Weber har ju mer än vad man då skulle kunna kalla någon slags individualistisk approach och menar att man måste börja med individerna, vart är de placerade någonstans i samhället, vad är viktigt för individerna, då är det just så här, vad har man för yrke specifikt, vad har det yrket för status, vad vill man uppnå, vilken typ av rationalitet agerar man efter och så vidare.
Ja, och Bourdieu kom ju in här då som, han beskriver ju väl sig själv som att han går i både Marx och Webers tradition då. Han är väl kritisk mot dem, men man kan väl lite, han beskrivs ju ibland som lite syntesisk liksom, mellan de här och så. Det kan man väl fråga sig om han verkligen är då. Det finns något självgott i det, att det här är en naturlig vidareutveckling, att det är nästa steg, något lite så här wiggish i det liksom. Men det är åtminstone en fin tankemodell att tänka att han då är det här tredje steget och ser sig som influerad av båda dem. Och i Bourdieu så är det väl ännu mer inzoomat på det här statusmässiga. Och det är ju inte att han avskriver relevansen i liksom kanske Marx sätt att analysera saker, men snarare att han ser en kompletteringsnödvändighet. Är mitt intryck av vad jag läst av honom i alla fall.
Nej, men Bourdieu är ju den store, då har ju blivit den store liksom, kultursociologen. Det vill säga, här har vi ett då kompletterande eller delvis annorlunda syfte med den typ av klassanalys kanske som Bourdieu utvecklar, som handlar väldigt mycket om att analysera kulturellt beteende och konsumtionsbeteende och smak.
Mm.
Och många begrepp som han utvecklar är orienterade kring de typerna av förståelse, inte lika mycket kanske politiskt beteende, inte lika mycket objektiva intressen eller så, och hur detta ger upphov till kollektiv handling eller koalitioner av grupper som strider om produktionsmedlen då till exempel, eller om att ta del av ekonomin, utan mer hur människor beter sig kulturellt.
Mm.
Och som sagt, vi har inget problem med det, vi är heller inga experter på Bourdieu, men det är en annan sorts klassanalys med lite andra slutsatser, lite andra fokusområden och kanske lite andra sätt att se vad som, eller att definiera vad som utgör en klass.
Ja, och här kan det vara intressant att diskutera syfte då också. Alltså om vi ser att Marx då har någon idé om det finns ett krig mellan klasser som ska vinnas av någon i slutändan. Kanske inte Weber, men den weberianska traditionen i stor mån har ett syfte av att identifiera en ojämlik marknadsfördelning av privilegier och kunna skapa alla samma förutsättningar i konkurrensen och sådär. Det finns ju något hos kanske än en gång på det jag själv vill jag inte uttala mig om vad hans syftemål var, men det finns ofta någonting i den här andan som är där det kan bli lite vanskligt så. Där jag tycker att det här är intressant, man undviker det gärna i första hand just för att ett, folk tycker att det är ganska kul ofta, märker man. Det fanns en Facebookgrupp som hette Det är borgerligt att för ett tag sedan som du har pratat lite om här innan vi började spela in. Där folk roade sig åt att skriva att det är borgerligt att, jag vet inte, titta på det här tv-programmet, göra det här. Och så blir folk arga, bara vadå, det är väl inte borgerligt alls, det är väl jätte... Och då märker man att folk tycker att det är kul att identifiera kulturella konsumtionsmönster. Men de är också väldigt intresserade av att bygga sin egen identitet genom att distansera sig från det här. Att det här är, och där var ju borgerligt betyder väl att det inte var typ indie-vänster-hippt typ, i princip.
Nej,
och då skulle man peka ut töntar i princip. Där var ju det som var funktionen. Men även i vår tid när man talar så mycket om typ normer och privilegier och där politik har blivit en så här medvetenhetsspel, att man ska vara medveten om, att det nästan är en slags etikettfråga om hur man ska framföra sig representativt, att liksom man ska ge ett, ja, alla sociala identiteter måste vara representerade på något sätt och sådär, och då ska man, då blir ju liksom ett, någonting inte borde jag själv, men någonting i den här andan kan ju ofta degenerera just till att peka ut ord, märka ut kulturella symboler som typ exkluderande eller som inte tillräckligt, eller ja, inte tillräckligt inkluderande, det är väl samma sak då antar jag i stora drag. Och det är väl kanske inte riktigt vi intresserade av, men jag tror att det finns någonting i att om du har en grundläggande historiematerialistisk utgångspunkt från en social verklighet, en överbyggnad som emanerar ur något materiellt, så är det ju intressant med såna här kulturella preferenser, smak och behovet av att skapa distinktion mot grupper, just för att även det kan ju ta sig politiska uttryck. Jag använder Moderaterna och Sverigedemokraterna som ett exempel, att nu inför det här valet och en ganska lång tid vid det här laget egentligen, så har Moderaterna bedrivit i princip samma politik som Sverigedemokraterna i många viktiga frågor i alla fall. Men de kan inte regera med dem. Det är väldigt viktigt under, den här, under de här olika valkampanjerna att inte visa upp sig för mycket med dem, stå för nära dem, använda deras språk. Och jag tror att det här finns en viktig relevans i smak och distinktion, termer som borde jag använda väldigt mycket. Hur man signalerar för sin koalition att vi behöver nå ut till SD-väljare, vi behöver nå, fånga upp de här, måste möta det här liksom politiska marknadsbehovet. Men samtidigt som man signalerar inåt till sin kärngrupp att vi anpassar inte vår primära kommunikation efter dem. Vi har fortfarande den här kulturella distansen för att inte oroa någon form av traditionell borgerlighet med att vi håller på att omvandla det här till någon Eddie Medusa-konservatism, liksom, någon sån här white trash. Man vill hålla distansen till dem. Där har du en politisk funktion. Ja, det kan verka ganska absurt hur man liksom så här inte måste mäta metrar när man står från Jimmy Åkesson, när man står och pratar om ett gemensamt politiskt projekt, men liksom i policy, en konkret märkelse, ändå gör samma politik. Det här är ju funktionen med smak och distinktion, den politiska funktionen i det sammanhanget. Absolut. Och det är ett exempel på hur det här kan användas i ett politiskt syfte.
Ja, och som ni hör så kan man ju med även Bourdieus klassanalys, även om den inte är liksom lika förankrad i den marxistiska klassanalys som vi har fört fram i den här podden, får syn på en massa intressanta saker även kring politiskt beteende. Så vi är inte på något sätt principiellt motståndare till den här typen av analys. Men man kan väl också säga det att, som man kanske hör här på ditt resonemang, så är det också olika sätt att se vad som utgör en klass utifrån de här olika analyserna. Vi har pratat väldigt mycket om vad som konstituerar en klass i marxistisk, den marxistiska traditionen, som handlar väldigt mycket om, som sagt, ställning i produktionen, i ekonomin. Som jag var inne på tidigare, i fallet med Weberiansk klassanalys, så är klass väldigt mycket kopplat till ens yrke, status, utbildning. Och i den Bourdieus tradition så riskerar klass i stor utsträckning att bli en liksom anhopning av konsumtionsmönster. Ja. Så att vara arbetarklass, det innebär att man beter sig på det här sättet kulturellt och konsumerar på det här sättet, har vissa smakpreferenser. Samma sak med medelklass, man kanske använder sig av övre medelklass för att göra någon slags distinktion där. Och sen överklass, eller överklasser tror jag till och med, liksom väldigt oprecist borde jag ha pratat om i vissa av sina verk. Och det blir ett problem då, som vi ska komma in på, med till exempel Marcus Berggren, som skriver väldigt mycket kanske utifrån det här, att han kollar på sin omgivning och så här, de här kulturella mönstren finns i den medelklass jag är en del av. Och sen, men sen ska han också använda samma typ av idé om klass och beteende för att analysera varför röstar folk på SD. Och då skär det sig lite och man kommer inte åt kanske en så himla potent förklaringsmodell för varför Nej. Folk röstar på SD. Och det är lite där vi det vi ska försöka gräva djupare i nu under avsnittet. Men vi kanske ska börja, vi har nu pratat ett tag här för att rama in dagens ämne, men gå igenom, säga någonting om Marcus Berggren och de här krönikornas innehåll så ja. Att lyssnarna vet vad vi pratar om.
Detta är ett reklammeddelande. Om ni gillar vad ni hör, var god följ föreningen Aurora på Facebook och Twitter. Om ni verkligen gillar vad ni hör, donera gärna en gåva till vår Patreon eller via Swish på numret 0763 45 03 24. Alltså 0763 45 03 24. Tack, slut på reklammeddelande. Man kan ju börja med helt enkelt sammanfatta de här artiklarna lite kort. Alltså Marcus Berggren börjar med att skriva en krönika om att han och hans fru då ska hitta ett någonstans att bo. Och då bor de i Haga just nu. Även här gör han en kort liten distinktion. För tillfället hyr vi i Haga, men där kan man ju inte bo. Det är som att bo på Skansen. Skitbra läge, men alla ställen med dalahästar till salu som inte är Dalarna ska man akta sig för. Här är nästan att Haga då är, det är kanske inte punkigt nog, att det nästan är, det är liksom för kanske konventionellt och så, men det är ett litet sidospår.
Eller det är någon slags parodi på att bo i liksom ja, gamla Sverige.
Ja, ja precis. Ja. Ja, då gör han också en distans till det gamla, det etablerade och så. Det är rätt intressant. Men då pekar allting på att bo i Majerna, säger han. För er som inte är från Göteborg, Majerna kanske kan liknas vid Södermalm. Att det är ett så gammalt arbetarområde som har gentrifierats väldigt mycket. Det är ganska vänster och det finns fortfarande så små öar av typ gammal svensk arbetarkultur kvar. Men de krymper och krymper och krymper. Bland annat Alkiskrogen Silverkällan är ett bra exempel på detta. Där alla A-lagare sitter och hänger. För att alla arbetare är A-lagare såklart. Nej, men
man kan jämföra med Möllan också i Malmö, Möllevången. Ja.
Precis, den sortens grej. Kan för övrigt rekommendera maten på Silverkällan. Förvånansvärt väldigt god. Men det är ett sidospår. Och då ska de flytta till Majerna då. Och han beskriver det själv då som kolonin för kreatörer utklädda till Emil utanför Lönneberga. Utklädda till Emil utan skitsamma. Det har också hans skrivstil tar sig uttryck här att han i en mening så kan han liksom trycka in fem referenser. Och det är mycket där han är ju ganska rolig. Och det är mycket där hans humor kommer från att det kan vara kvicktänkt, men att det är väldigt så här komprimerat med.
Det märker man ju också. Han har ju en podcast ihop med ståuppkomikern Carl Stanley som heter Tombola podcast, som har grundidén att de liksom drar lappar om ämnen från en tombola och så spinner de på den ämnen. Så han är ju väldigt duktig på det här att snabbt och kvickt och kärnfullt typ trycka in referenser, göra karikatyrer och så, i alla fall när det handlar om då som sagt sin nära omgivning och
Det låter ju som honom. Jag har inte lyssnat på den här podden, men det låter som att det lämpar sig för hans talanger väldigt väl.
Och men man märker ju i den här texten att han är väldigt duktig på liksom att riffa på den här Majorna-kulturen då, Emil i Lönneberga, eller Emil utanför Lönneberga, människor liksom då.
Och han gör ju en distans mot det här, att det tar emot att se alla släta skogshuggare med sina smakfullt busigt klädda barn, men tydligen då menar han att han tillhör själv den självhatande medelklassen. Och jag hatar allt som vi håller på med. Och här kommer en checklista då. Serveringsfat, lunch, konstigt. Prickigt ekologiska kanelbullar bakade på bärs och blålera, barnkläder i naturfärger typ rövmossa. Och det kanske är saker man känner igen, så här fjällräven estetik och sådär. Och själv då så gör han distans med att han växte upp med typ trashy kultur då, en ostadig diet av Frosties och Teenage Mutant Ninja Turtles. Allt han ägde var tillverkat av jämnåriga av 107% ej återvinningsbar plast, alltså ej omedveten konsumtion då. Typ amerikanskt där, skränigt,
kinesproducerat är väl det han menar med tillverkat av jämnåriga,
ohälsosamt, alltså sockerprodukter och så vidare. Och där gör han ju, det är en statisk distinktion då han gör det här, men nu då så har han växt upp med människor som har mycket muminmuggar, som är en etablerad grej, och ja, och så vidare. Och han uttrycker, ja, man behöver inte gå in på det för mycket, men han ironiserar över det här och att det är liksom en grupp av människor som försöker göra sig väldigt unika, som spelar mycket på ironi och har en så här väldigt krystad självdistans och självironi. Man röstar på FI, ett politiskt uttryck här då. Sen så gör han, det är lite lustigt att han väljer just det här yrket med tanke på att det är mitt yrke. Men han gör då en distinktion mot en utgrupp här då. Och han skriver så här: förskollärarna får skeppas in varje morgon från Frölunda eller någon annan sådan äcklig plats utan veganskt waffle-race och loppis varje söndag. För folk som bor på Mariaplan blir inte förskollärare. De startar en podd om sticklingar och skriver krönikor om att ringa öarna är hett utan att ha någonsin åkt dit. Och innan jag går in på den här utgruppsgrejen så är det lite intressant att han pratar ju senare då om att han själv egentligen vill bo på Hisingen, för att det är liksom mer folkligt på något sätt. Sånt. Ovan har han skrivit då att, ja, typiskt för oss att vi skriver krönikor om att Ringhörn är hett, men vi är aldrig där. Känns lite som att han gör exakt samma sak, typ att han egentligen så är Hisingen väldigt hett, men
precis, men han har aldrig varit där.
Nej, eller han har inte flyttat dit i alla fall.
Men precis, och det här är ju en del av det här som just titeln på krönikan, den självhatande medelklassen, han är medveten om det här, han hatar det, men han är en sån själv. Det är ju någonstans essensen av artikeln, liksom, att han kan inte ta sig ur nu. Nej. Att han tillhör den här typen av majorna medelklass.
Nej, precis. Men det finns en, då är det också då att det finns, alltså, han kanske inte uttrycker en intressekonflikt här, men han uttrycker en utgrupp, och det är just förskolläraren använder som exempel. Och då är det väl, de är väl bara negativt definierade då av att de inte håller på med ovan nämnda kulturella markörer, att de kanske är någon form mer av typ verklighetens folk eller något. Alltså, de har inte veganskt waffle race till exempel. Mm. Och veganskt waffle race här ska väl framstå som lite mesigt och töntigt och typ kanske övertänkt nästan så här. Ja. Och det gör inte de, för de är typ mer kanske praktiskt, typ någon sån liksom kulturell idé, tror jag liksom det är ett uttryck för. Och även, han gör lite samma distinktion, han säger att typiskt för vår avmättar medelklass då, att vi vill känna oss äkta, flytta till ett billigare område där det bor folk som röstar vänster av privatekonomiska skäl och inte som en pseudosolidarisk pose. Nu, om de här människorna faktiskt röstar vänster i större städer, gör väl servicearbetare det, som ni hör i våra eftervalsanalyser och förvalsanalyser och sådär. Men där är det väl då också att de här som inte är den här själva medelklassen, som är typ arbetare då eller någon form av lägre statusgrupp, de tänker mer i privatekonomiska, alltså de tänker mer materiellt inför nästa dag. Så ramar han in det i alla fall. Just på något det. Sätt.
Medans han då, eller de i den här majorna medelklassen, poserar.
Ja, och det här är ju lite, ja precis, men det här är ju intressant för att alltså, någonstans, han kanske inte uttrycker sig direkt, men det han ändå säger här är att de lever ju i ett överflöd och då sysselsätter sig med meningslösa saker och känner en ångest för det och ironiserar över det, samtidigt som det finns liksom ett lager av dem som möjliggör det här för dem under dem. Alltså någon sån uppdelning gör han ju faktiskt.
Ja, absolut. Jag tror också inte, snart bor alla med hederliga jobb i Bollebygd.
Ja, alltså, precis. Ja, hederliga. Ja,
hederliga,
ja. De är ju ohederliga, och det är väl inte så svårt att läsa in att de är ohederliga på de här människornas bekostnad. Mm. Det säger han ju, och ironiserar om det och skrattar om det. Och sådär. Och, alltså, det är väl också, jag hänger så här jätteempigt, men jag har sett hur den här har delat sociala medier. Liksom, och det är många som, det verkar finnas ett ganska stort nöje i att skratta åt det. Ja, så är vi verkligen. Alltså ha den där inställningen. Och, men sen då vilka slutsatser man drar av det är ju lite intressant. Och då kan man ju gå över till nästa artikel som heter Folk som röstar på SD är inga mysterier, publicerad 12 oktober. Så det är väl en månad efter valet ungefär då.
Ja.
Gick ju bra för SD-valet som vi säkert alla vet. Och de är ju inte så starka i majerna, SD, om man säger så. De är väldigt impopulära i majerna, och det finns nog ett ganska starkt agg. Och där det finns en kultur, alltså smak och distinktion, för att använda Bourdieus termer. Det är en väldigt stark distinktion med beröring till SD. Använda typ SDs termer överhuvudtaget. Mm. Om någon typ skulle säga, ponera att någon hade varit på en middagsfest i majerna och sagt
på ett waffle-race.
Ja, på ett waffle-race, precis. Och hade sagt, i och med massinvandringen vi har haft, och sen följt upp det med att säga, som är, vi behöver ta på grund av humanistiska skäl och så vidare och så vidare. Men så vi har haft en sån massinvandring. Om man bara skulle typ använda ett sånt ord, det hade varit totalt socialt självmord i de sammanhangen. Eller man hade fått väldigt många människor som frågar andra människor, vem är det här? Vem känner han? Varför uttrycker han så? Liksom att, det tror jag hade varit väldigt, väldigt tydligt. Så det, och då har ju han då också byggt en publik då genom att vi, jag är den självhatande medelklassen, han skriver mycket till människor i den här kretsarna och då blir ju han lite av en tastemaker, något att samlas runt. Ja. Och då är det ju, när de här människorna då är väldigt besvärade av hur det gått för SD, så får han då uttrycka varför. Han, det är ju inga mysterier, han har ju ett svar för att folk röstar på SD. Mm. Och det är en ganska enkel poäng att säga, så man behöver inte gå in på det så mycket, men han börjar med att säga att ja, alla har uttryckt sig så mycket om det här, debattörer på Söder, Twitterflanörer, alla som sysslar med sånt här, de har vridit och vränt på sig. Det är intressant att vi har ett parti som är mega populärt men ändå så kontroversiellt att resten måste genomgå traumaterapi med varma stenar längs ländryggen efter varje val. Mm. Det känns väl också som en sån här, i hans idé om en flummig pretentiös medieklass som varma stenar längs ländryggen. Det är tydligt, exakt, vilka det är som behöver är traumatiserade av det här. Trots, ja, att det finns mega populärt, att det finns en väldigt bred grupp som, alltså han stryker ändå liksom vid de här sakerna hela tiden. Och sen pratar han då, kan det bero på att det är så mycket fake news och desinformation som sprids? Nej. Ja,
det här är vad han menar att andra typ debattörer på Söder och Twitterflanörer har kommit fram till. Precis. När de har vridit och vänt då.
Så han underkänner att det skulle vara ett så här faktaproblem, att de är desinformerade eller sådär. Han underkänner att det skulle handla om att de tycker att det är så viktigt med typ gammal allmogekultur, synkroniserad dans i knätofsar. Att det är liksom att det skulle finnas en sån typ traditionell kultur och konservatism typ, och han säger nej, det är inte det det handlar om.
Han säger också att underkänner också att det här med, som brukar framföras, att vänstersidan inte har presenterat något alternativ eller något lockande alternativ.
Mm, till att stänga gränserna och svälja nyckeln så att få lite lugn och ro. Och det är ju lite intressant för att han slutar ju, spoiler, han kommer landa att förklaringen är rasism då. Men alltså, då är ju, jag menar, då är ju det argumentet rätt. Alltså om det är liksom, varför har folk inte röstat vänster? Jo, för att de vill inte stänga gränserna, vilket han då menar är ett uttryck för rasism att stänga gränserna. Mm. Så det är väl lite roligt att säga, jo men okej, kalla det rasism eller vad du vill, men då hade ju det varit väldigt framgångsrikt, då hade det varit en del av förklaringen. Att vänstern inte har gjort det.
Ja, precis.
Men också säger vi kanske det är lite en, det känns väl lite som att det är en peak mot så här, socialdemokratins försök att vara lite hård med gränspolitik och sådär. Mm. För att göra både och sådär som de har talat om i valet. Men. Han pratar också, är det för att gammelmoderaterna har bytt parti för att de inte kan respektera en partiledare som för sig med samma uppdiktade självsäkerhet som en för tidigt för dvärgschnauzer? Alltså typ att Ulf Kristersson skulle vara bög typ då.
eller allmänt dålig och, ja, var därför moderater ju gått över till.
Ja, det säger jag ju bög då som är skämtsam.
Ja, absolut.
Den kulturella markören för vad det är.
Thank you. All right, faggot, how you doing? Sorry, I called him a faggot. I miss that word, you know. I grew up saying that word, and it never meant gay. When I was a kid, I didn't know what gay was. No, I hadn't been told that people do that. I had no fucking idea. Faggot didn't mean gay. When I was a kid, you call somebody faggot because they're being a faggot, you know. Someone's just being a faggot. Nee, shut up, faggot. And I'm supposed to use those for that. Shut up, faggot. Didn't mean, like, I would never call a gay guy a faggot unless he's being a faggot, but not because he's gay, you understand? Like, if I saw two guys blowing each other, and I don't know why I'm watching them do it, but if I just happen to, I don't know, I stumbled upon a couple of fellas blowing one another on their respective penisia. It's a plural for penis that I invented today. Kinesia. I would be respectful to them. I would, you know, hello, gentlemen, whatever, you know. But if one of them took the dick out of his mouth and started acting all faggy and saying annoying faggy things, you know, people from Phoenix are Phoenicians or something like that. I'd be like, hey, shut up, faggot. Faggot! Quit being a faggot and suck that dick. That's what I would say to him.
Men nej, det är inte förklaringen då. Kan, jag säger bara kan det möjligen vara så att en femtedel av de som orkade släpas till vallokalen är lite rasister. Och vad är då en rasist? Det är någon som tycker att vita är bättre än svarta. Att man tycker att falukorv är godare än falafel och att folk som inte pratar samma språk är lite obehagliga. Och sen säger han att historiskt har man alltid varit rasist över att man har krigat med Danmark och så vidare. Och exempel då att man har varit dålig mot kvinnor för de får inte rösta och bla bla bla. Och att det då är vissa, men mänskligheten har som art och svenskan har skärpt sig med tiden. Det är en naturlig utveckling bort från det här. Men det finns några som är mer old school som bara ligger och eftersläpar den här utvecklingen. Och därför då som man ger ett exempel så gillar de Ultima Thule. Och för de kan man inte lyssna på för att man tycker att det är svängig musik då, säger han, utan det är på grund av budskapet och sådär. Och sen så säger han, försöker nyansera sig och säga att SD inte är Hitler-nazister då, men att de är, att när de ser någon med en slöja på ICA så vänder sig magsäcken som en pannkaka och de känner ett tack men nej tack. Ja, och då har de, men att säga att man röstar på SD för något annat än deras restriktiva invandringspolitiker som säger att man går på strippklubb för att man är intresserad av ljud och ljus. Ja, och så vidare och så vidare. Men det här är väl lite intressant då, att då, då landar han i så här, det är rasism då. Och rasism, vad han uttrycker mest konkret i en så här politisk policy-märkelse, är stängda gränser. Alltså deras restriktiva invandringspolitik, stänga gränserna och så vidare och så vidare. Och vara emot slöja, en annan sak. Två saker som inte behöver vara relaterade till varandra. Alltså det har ju vi pratat om förr, men det är klart att liksom en restriktiv invandringspolitik kan ha högst ekonomiska skäl. Alltså LO har alltid haft en väldigt restriktiv arbetsmarknadspolitik. Men man, det är inte orimligt att prata heller om flykting. Jag säger inte att man måste tycka det ena eller andra, men det borde ju inte vara kontroversiellt att diskutera flyktingmottagande även i termer av erbjuda människor bostäder, ansträngning på ett välfärdssystem och så vidare och så vidare. Man kan tycka vad man vill om det verkligen är så eller inte, men det är ganska uppenbart att det finns liksom ett utrymme att diskutera det här ekonomiska termer. Och sen då att det är alltså rasism, men även den här eftersläpningsgrejen, konservatismen. Det är alltid jag har reagerat på det här med agget mot slöjan. Alltså för slöjan är, det är, nu är religioner är sina utövare, då är levande och dynamiskt från region till region. Men slöjan är ju ganska uppenbart en, alltså det är ju inte en feministisk symbol om man säger så. Nej. Och ofta så är ju typ i Frankrike till exempel att det är så extrem den här kulturen av laicité. Alltså inte bara sekularism utan att så här aktivt utrotande av religiösa symboler från det offentliga livet. Så liksom. Just det. Det är ju rätt intressant för att det upplevs ju som, idag så upplevs ju det, så här laicité-principen i Frankrike som typ konservativ, högerpopulistisk nästan. Mm. Men det är ju alltså från franska revolutionen. Alltså det, det mest progressiva språnget i typ mänsklighetens historia. Ja. Och där det har varit liksom ett, det är ju en aggressiv liberalism liksom, som jagar religiösa uttryck. Och ja, och rasism då, vi säger han, vita är bättre än svarta. Det ger han kanske inte så mycket uttryck för när de, alltså på vilket sätt är det det liksom, och så vidare och så vidare. Men jag tycker väl att det mest intressanta här är det aktiva ointresset för att förstå det här. Alltså vad är det man förklarar egentligen? Han pekar ut massa beteenden, kulturella markörer och säger till folk att ni behöver inte oroa er, det är för att de är som de är. Det finns ingen så här, men varför konsumerar de det? Varför uttrycker sig det på det här sättet? Här fastnar det i det här rent språkliga, kulturella, symboliska. Och det finns nästan en uttalad vilja om att det är fel att gå längre än så. De är inga mysterier, det är fel att försöka gräva djupare än så här.
Ja,
och det blir också som en markering till den här gruppen, att alltså, ställ inga kritiska frågor om det här. Det finns inget mysterie. Att man säger väldigt tydligt att det är fel att försöka gå djupare än så.
Med och, då på något sätt bakgrunden att, eller analysen att det här, de som röstar på SD, de gör det för de har den här kulturella preferensen eller smaken att inte gilla slöja, att tycka att människor man inte känner igen är obehagliga eller att tycka att det gamla var bättre eller någonting i den stilen.
Och den där och precis, han säger det är, men det är ju ingen förklaring, det är ju en beskrivning liksom. Mm. Och då är det så här, varför känner de så? Det närmsta kommer då att han pratar om ja men vi, vad har rasistiska mot danskar, alltså då har man ett brett rasismbegrepp typ, och man har också inte låtit kvinnor rösta, alltså allmän typ agg mot ej vita män då antar jag, något sånt där. Mm. Det har varit ett natur förhållande nästan som vi liksom progressivt rör oss ur. Folk blir typ mer medvetna.
Yeah.
Men några ligger och laggar efter då. Så jag menar, hans enda förklaring då skulle kunna vara att det här är en lång marsch ut från feodalism i princip, och vi är inte riktigt där ännu.
Nej,
men oroa er inte, vi kommer komma dit antar jag, om det är förklaringen. Och, det...
och nästan då underförstått att där, men vi i den här medelklassen i Majorna har kommit
ja.
Längre.
Ja, jo, jo, det är det ju.
Mörkret.
Och då blir det ju den självhatande medelklassen. Hur självhatande är det? Alltså, för det är ju en fruktansvärt förhärligande bild. Ja. Alltså väldigt, väldigt självförhärligande. Om att säga, ja, vi kanske håller på att övermanipulera kulturella symboler och är lite överbesatta av det. Det är lite töntigt och sådär. Men det kanske då också blir ett uttryck för hur extremt kulturellt medvetande är. Och den här konstanta ironiseringen, självkommenterande, att jag vet vad jag gör, jag vet att, jag, att det är tönt att göra det, jag vet att det är. Det är också en konstant signalering av den dygden, att man är så extremt kulturellt medveten hela tiden.
Mm.
Och då har vi behandlat artiklarna, men jag tycker jag hittar en för naturlig brygga för att direkt hoppa till en Bourdieu-poäng här då. Men alltså, det här är, jag läste lite egentligen, dels läste jag om Bourdieus The Forms of Capital, som är en kortare artikel, men så läste jag lite så här andrahandslitteratur om Bourdieu. Och en poäng de gör är att de pratade om den här Bourdieu kort bemöter de som en konsekvens av den radikala expansionen av de högre utbildningsinstanserna på 60-talet fick väldigt höga subjektiva förväntningar av ekonomiska möjligheter, men det var en dissonans mellan det och objektiva troligheter. Och det är ju Frankrike
lite, då, människor fick höga förväntningar på en
utan att de
framtid.
Faktiska förutsättningarna att få den framtiden kanske ökade. Och
det blev en dissonans däremellan.
Ja, och det är Frankrike han diskuterar, men vi hade ju en väldigt radikal expansion av universitetsväsendet på 60-talet även i Sverige, och det har ju intensifierats under 90-talet inte minst, alltså under Göran Persson-regeringen så expanderade man ju högre utbildningsanser väldigt mycket som del av så här New Labour-strategin, att dels dölja arbetslöshet men sen en tilltro till att industridöden skulle kunna botas med liksom investering i humankapital i princip.
Ja.
Och Henrik Berggren då är ju inte som person, och säkert många av dem han skriver till är ju inte människor som nödvändigtvis har... Vad sa jag?
Du sa Henrik Berggren.
Henrik Berggren. Vem är Henrik Berggren? Det är han Broder Daniel-killen va?
Dels där, men det är ju också, han är också en historiker som har skrivit en biografi om Vilhelm Moberg. Och
ja, herregud. Jag bara slänger in så många skiftnycklar i maskineriet här. Jag menar såklart Marcus Berggren.
Det var inte heller meningen. Det hade säkert gått vem som helst förbi om jag inte anmärkte på det.
Men det är bra.
Vi får se.
Men Marcus Berggren då är ju själv en person som inte har formell liksom, akademiska credentials och säkert skriver till många som inte har det. Men däremot så är han ju en konsekvens av alltså ett expanderade välfärdsstat, ett anhopat arbete, liksom en generös offentlig sektor som gör att människor kan ställa sig utanför det här och även om det inte är inom akademin slipa ett kulturellt kapital, bygga upp det över tid och kunna då utveckla förmågor som uttrycker sig så här fyndigt väldigt fort som han gör och sådär. Men de då är ju inte i kanaler in i liksom formell traditionell bildningsborgerlighet liksom. Det här är ju, de står ju inte i kanalerna in i de trygga professionerna, den gamla högre professionerna, bildningsborgerligheten man ska säga. Och jag vill faktiskt läsa upp ett citat här då. Och då skulle det stå så här: those who are unable to find appropriately bourgeois employment and for whom family and educational background encourage a view of themselves as an ethical vanguard move into the occupational niches between teaching and medical professions. Ett exempel här, jag tycker man kan expandera det även till kulturella professioner. A range of cultural reconversion strategies result in a profession of faith ending up as a profession. This is allied to a rejection or inversion of the ascetic morality of the established petite bourgeoisie. Petite bourgeoisie här används i bredare term för att syfta på en generell medelklass. An embracement of alternatives which becomes a celebration of what it appears to reject. Classified déclassés aspiring to a higher class, they see themselves as unclassifiable, excluded, dropped out or marginal. Anything rather than categorized, assigned to a class, a determinate place in social space. Och det här är rätt intressant då, för att dropped out, marginal, att man väldigt gärna, typ, vi är inte en del av någon klass, vi är liksom typ hippies och sådär. Det finns någon hipsterismkultur runt det här då liksom.
Men vi tar det lite från början. De som har kommit upp och fått någon slags sån här status eller yrkesstatus som inte är liksom traditionell borgerlighet, men är uppe i liksom en liknande klassposition, eller om man säger. Som till exempel Marcus Berggren och andra som inte har formella akademiska meriter men ändå får verka i kulturmedia på något sätt. De vill på något sätt distansera sig från den här traditionella borgerligheten på olika sätt.
Ja, och de hamnar i en intressant position, för de är ju klämda mellan, alltså de behöver ju dels skapa en social distinktion mot grupper under dem då, vilket han väldigt tydligt gör i den här SD-artikeln. Man behöver liksom markera sin professionsstatus, sitt kunnande, sin kulturella ethical vanguard, alltså ofta blir det liksom etiskt moraliskt. Liksom.
Vi är högre, på något sätt högre moraliskt också medvetna än de här grupperna under oss.
Ja, och jag menar, han uttrycker en hysterisk, ett värdelöst ord, men alltså en väldigt intensiv vilja att markera medvetenhet, även om medvetenhet om kulturella symboler och kulturella markörer. Och han trycker på det väldigt hårt då. Det är dels för att distansera sig neråt, dels för att som ej integrerad i kanske typ statliga professionsyrken, ej liksom inom akademin, så behöver man ju då liksom legitimera sig själv med sin position som är mer flytande utifrån, och kanske håna det lite grann. Håna konventionell bildningsborgerlighet och så. Men jag tycker det är väldigt intressant det här just att an embracement of alternatives which becomes a celebration of what it appears to reject. Att det är lite som satanism det här. Alltså just att satanism är ju så här lustigt ungdomar som jag hatar Gud, därför älskar jag Satan som är hans fiende. Alltså att man köper ju hela den kristna inramningen, men bara ställer sig andra änden av det. Och verkligen på så vis bara förstärker hela liksom den generella världsbilden. Och det finns någonting här med...
Och den här artikeln om den självhatande medieklassen där han går väldigt hårt åt majorna, hipster medieklassen, skulle man kunna tolka som en slags celebration of what it appears to reject då?
Verkligen. Och alltså det, precis, det blir som ett tillstadie. Att han försöker då som en del av den här gruppen, som individ, ställa sig utanför den och kommentera på den.
Ja.
Och alltså jag skulle ändå vilja mena att de de facto konsekvenserna av det här jag har sett är ju, alltså människor delar det här med en stor uppskattning. Det är ju inte som att han svär i kyrkan här, att folk blir rätt obekväma, utan det är väldigt liksom stor entusiasm med sån här artikel.
Nej, precis.
Där man liksom medvetande gör. Och det är ju en del i den här klassens roll. Alltså en konstant medvetandegörande om kulturella signifikanter. Liksom.
För ingen sån här typ av majorna hipster skulle kunna bli arg på den kritiken Marcus Berggren framför. För att man tycker snarare att det är liksom lustigt eller on point om sin egna klassposition eller... klasskultur.
Och han säger ju att vi är såna här lustiga alternativa karaktärer, vi är så kuffiga och larviga och sådär, men det är ju väldigt oförärligt så. Någonting som sådana här grupper ofta kan bli ganska arg över, det är om man helt enkelt säger att så här, ni lever parasitiskt. Och helt klart, han skämtar ju lite om det med typ, men det skulle kunna vara så här, ni lever parasitiskt och därför ska det här tas ifrån. Och man kan göra så, och nu säger inte jag att alla professionsgrupper, alltså om man ska sammanfatta den, professionsgrupper utanför de mest traditionella formella kanalerna för det här, kulturarbetare och människor som kanske är lite så här, kulturkomiker, journalister och så vidare. Jag säger inte att alla de är typ en helt så här parasitisk grupp. Många av dem kan ju ha nyttiga och liksom funktioner, och särskilt humor och så är väl väldigt subjektivt vad nyttan i det är och så. Men de är ju däremot en måltavla för ett ifrågasättande av vad det är de gör. Och ett typ ironiserande över det som Marcus Berggren gör här, det blir väl liksom solidariskt och gruppbyggande, men liksom en torrare, liksom mer kritisk text som säger väldigt snarlika saker som det han säger, men bara leder lite slutsatser då liksom. Att så här, ja, men då kanske inte ni är den prioriterade första gruppen för exempelvis. Nej. Alltså Marcus Berggren har också skrivit väldigt många artiklar på GP om hur mycket han älskar kulturbidrag. Och liksom uttrycker sig typ ironiskt om det, att det är så här, om vi inte hade haft det så hade vi inte haft typ unga ungdomar som gör typ pinsam cringe, men liksom att han beskriver det som att så här, vi skapar den här överbefolkningen av människor som håller på med kulturell experimentation, och det leder till ett levande bla bla bla. Alltså det finns ju mycket, han är väldigt investerad i det liksom, och försvara den gruppen och sådär. Hans senaste artikel heter "Utan kulturbidrag hade vi bara haft Måns Möller", är rubriken på hans senaste artikel.
Nej, precis, så att den här alltså den här kritiken som till och med går så långt att den säger att liksom, det finns hederliga arbete och så finns det vi tuntar i majorna som inte egentligen gör något produktivt. Ja. Det leder inte till slutsatsen vi borde skära ner kulturbidraget eller vi borde liksom rensa upp vissa såna här yrken för de är inte produktiva och det är inte hederliga jobb, utan det mynnar inte ut i något sånt, utan det mynnar bara ut i den här kritiken.
Är det verkligen mynnar ut i slutsatsen typ? Och det, jag vet inte, jag tidigare innan vi spelade in tror jag, så här, det är något sådär, så här katolskt över det typ. Alltså det är som en biktning det här liksom. Mm. Alltså det, och det är en stor exklamation typ av en synder liksom, och hur larvig man är, hur töntig man är, hur överflödig man är.
Mm.
Vilket helt och hållet välsignar att man är det.
Ja.
Så, och det här är ju väldigt intressant om man då ska tala i termer av ideologikritik och så. Att det, ideologi är ju inte... Vad ska man säga? Det är ju inte så här direkta lögner om verkligheten typ, utan det är bara sätt att rama in verkligheten.
Mm.
Och här är det, ja, kanske precis, att vara först på bollen och att här, ni kan inte kritisera oss det här för att vi har redan liksom, det är som Eminem i 8 Mile när han bara säger yeah, might be white, när han snackar ner sig själv, och de har tagit ifrån dem och så här.
Verkligen.
Det är en, alltså, jag tycker att det är en ganska intressant dynamik där.
Men vad är det då, den här analysen, om vi tänker på analysen av varför folk röstar på SD, där det är väldigt tydligt att de som röstar på SD då, det är någon slags en kulturell preferens som gör detta, man borde inte analysera det, alltså att avstå från att analysera det beteendet blir någon slags dygd här hos Berggren. Vad missar en sån analys?
Alltså något som kan vara intressant att diskutera är väl då, och åtminstone toucha lite kort på just arbetares smak och distinktion och så vidare. Och då ska man ju också kanske driva hem den här poängen hårdare, att det finns inte så här, jag vet inte, kulturella normer och signifikanter som passar in på alla hela tiden, men det finns så här ett mönster av överrepresenterat beteende och så vidare. Mm. Så. Och alltså jag, dels har vi lite Bourdieu som man väl kan gå igenom lite kort. Alltså det finns någonting som kanske är lite intressant, att Bourdieu talar ju då om att smak utvecklas innan man egentligen i faktisk mening träder in i en klass, alltså i barndomen helt enkelt. Och det är ärvt från föräldrar och det är en kultivation av en viss smak och så, som sen då möter utbildningssystemet där man integreras olika väl i den formella smaken och så vidare. Och att det är inte det att om man tänker typ någon form av profession, medelklassgrupp som Marcus Berggren tillhör, som kanske har ett visst kulturellt kapital men kanske väljer att gå en annan väg eller så, att de kanske ofta har en, de kan ju ofta förstå typ auktoriserad, formell, statligt sanktionerad smak, men kanske kan skapa ett alternativ till den, medan en arbetare, en arbetarsmak kanske snarare är att de säger fel ord, ramar in problem på fel sätt, på sätt som de inte själva förstår är fel i relation till auktoriserad smak, och då blir slagna på fingrarna, sneglade på, förstår inte varför, blir väldigt upprörd över det här och skapar då, alltså han pratar om att så här delinquency, alltså ungdoms liksom typ huliganism och antisocialt beteende är mycket mer överrepresenterat i vissa liksom arbetargrupper och så. Mm. Och det är ju, det är i referens till hans bok Distinction då, som försöker driva hem det här empiriskt, kvantitativt på något sätt, som jag inte har läst inför det här, så jag kan inte, men det är ett exempel bara. Och det kan ju finnas en, dels så kan det finnas en, alltså någonting som finns i den klassiska SD-väljaren är ju en aggressiv rejektion av typ god PK-smak. Alltså man hatar PK som en, så här, en egen markör. Alltså jag kan själv säga från politisk erfarenhet, jag ska inte gå in för mycket på det, men om man då står och talar med kanske en arbetare på landet, enkelt uttryckt, så kan de stå jättekritiskt och titta på en och så frågar de, vad tycker du om invandring då? Och säger man, ja nej men vi har en nollvision tills kommunen kan, så här, vi kan inte, så här, man kan inte ge folk jobb, då kan man inte ta emot många, så här, ah, vad bra, och sen kommer inga fler frågor om invandring, att det finns inget intresse sen att diskutera invandringsfrågor, att man är mycket mer då intresserad av typ infrastruktur och vatten- och avloppstaxa, så här, tråkiga frågor, men det är verkligen sån här, det är den stora PK-markören,
det är precis, det blir en proxy för hela ens sådär, ja, smak som är skulle det vara då skild en, från mellan etablissemang och folk i, ja. Om man skulle tala i de termer liksom.
Och liksom, du talar också om det här att det finns hos Bourdieu då, så finns det att Bourdieuianer säger att Bourdieu gör en analys av Frankrike där och då, att man kan inte, man måste så här, se vilket, vad är liksom habitus för de här grupperna i Sverige under 2020-talet och så vidare. Och just idag, och det är ju föränderligt, men just idag har ju SD blivit en sån extrem tastemaker i den här uppdelningen, alltså smakdistinktion, vad som är liksom de stora kulturella symboliska frågorna som skiljer oss åt. Och det behöver inte ens vara det viktigaste i liksom varje enskild situation, utan det har bara det här extrema symbolvärdet som jag tror knyter an ganska mycket i en så här, ja, proletärt agg mot formell sanktionerat god smak. Men en annan sak jag tänkte på ganska mycket också, nu ska vi gå utanför de här flumkulturalisterna, men sociologen Walter Korpi läste jag lite inför det här, och det här är någonting som jag länge har funderat att man skulle göra någonting längre om, men han talar väldigt mycket om termen konformism, som man kan kontrastera till konservatism då, för det finns ju kanske en uppfattning om att arbetare har en inneboende konservatism, talas om ofta sådär, man talar ju som konformism snarare. Dels så får ju typ konservatismkategorin för lite problem. Man tittar på så attitydundersökningar gentemot homosexualitet och utom etniska äktenskap och sådär. Där har toleransen bara som en konstant trend ökat. Man blir mer och mer tolerant, däremot inställningen till invandring, där går kurvan väldigt hip-hop.
Även ett problem med att folks arbetare subjektivt inte betraktar sig som konservativa. Ingen skulle säga det i en undersökning.
Nej, en sak är väl USA då, men jag menar, där finns det ju andra liksom religiösa omständigheter och sådär. Men alltså, i Sverige är det ju inte så. Frågan är ju då om SD lyckas rent diskursivt omvandla det här då. Det är väl Mattias Karlssons projekt att bygga liksom en svensk konservatism. Men jag tvivlar på att han kommer lyckas med det. Men där pratar han om konformism istället. Och att det, väldigt, väldigt enkelt uttryckt är det så att arbetarklassen är den individuellt sett svagaste klassen, men den kollektivt sett starkaste klassen. Och att då finns det ett väldigt stort behov av vad man förr kallar solidaritet, men kanske mer konkret, alltså att hålla linjen, att liksom hålla upp sköldmuren och att alla liksom faller in i ledet. Det finns ett väldigt starkt behov av. Det kan vara att inte falla in i ledet och vara väldigt homofob till exempel. Det är onormalt i Sverige idag och ha en väldigt hang-up på. Antisemitism är ännu tydligare. Antisemitism har ju liksom, det finns väldigt, väldigt få judar i Sverige. Det är liksom inte någonting som har typ en organisk rot i svenska samhället. Om en arbetare är antisemit på en arbetsplats, alltså distinktionen mellan konformism eller typ konservatism här, eller någon slags xenofobi eller så, det kommer ju upplevas som väldigt, väldigt konstigt. Ja. Och det kommer upplevas som någon som lika konstigt som om någon kommer med näsring och blått hår och börjar prata om intersektionalitet, normer och ställer till en massa bråk på arbetsplatsen. Så är det att så här, antisemitism är ju väldigt konstigt. Det är ju inte konformt liksom.
Nej.
Och att det, han pratar mycket i den här, då diskuterar han just arbetslag och hur typ större arbetsplatser där det finns mer utrymme för att så här, prata på lunchraster och så, det har man större tendens att umgås med varandra arbetslaget, och det finns en preferens för kollektiva lösningar gentemot arbetsgivaren och sådär. Jag kan inte gå in för den för djupt i detalj, jag kan verkligen rekommendera den. Arbetarklassen i välfärdssamhället tror jag den heter, eller välfärdskapitalismen, mycket bra bok, och det här är en kort del som handlar om det. Men jag tror verkligen att det finns någonting med här med att och en väldigt viktig sak han pratade om är att alltså typ sammanhållning i arbetslag och upplevelsen av sammanhållning är väldigt, väldigt mycket svagare ju mer liksom invandrad arbetskraft det är på en arbetsplats. Och det har väldigt uppenbara skäl. Det har ett språkliga skäl. Och att det kan finnas en, jag tror att det kan finnas ett ganska naturligt incitament hos arbetare att se att liksom min framtid ligger i en konformism. Min framtid ligger i homogenisering av oss liksom. Och det finns ju något väldigt klassiskt marxistiskt i det här liksom med Engels som fabriken som liksom en arena för arbetaren, att här, de trycker ihop dem, de samlar dem under samma tak, de liksom trycker ihop deras intressen och så vidare. Och jag tror att det här går utanför det strikt ekonomiska. Jag tror att det här går in i frågor som att, alltså ibland kanske det är rationellt också. Alltså det finns en, jag tycker faktiskt att filmen Billy Elliot är ganska bra. Jag lyssnade på en annan marxistpodd typ som hatade den filmen för att den uttryckte borgerliga värden, menar de, men jag vet inte, jag håller inte med. Men den filmen, där är det ju, hela poängen i den filmen är att Billy Elliot då är en pojke som växer upp i en liten mining town i England under Thatcher. Under Thatcher-konflikterna där, under stora gruvstrejken och sådär, 86-89 där någonstans. De har en extrem sammanhållning. De är väldigt ansatta från staten, ansatta från liksom det privata kapitalet. Mm. Och liksom filmen börjar med att de står och skriker mot strejkbrytare och alla står och kastar. Och liksom hela grejen är att några har brytit linjen här, några har brytit strejken. Sammanhållning, sammanhållning, sammanhållning. Och det är en väldigt kvävande sammanhållning då också, för att Billy Elliot själv då vill ju dansa ballett. Mm. Och det här blir en jättestor kontrovers, och att han då kanske skulle vara liksom homofil eller så här, och liksom att det är ett problem så. Men hela filmen...
Det är inte konformt.
Precis, det är väldigt, väldigt konformt. Men filmen går ju lite ut på hur särskilt den här farsan då över tid börjar förstå att det här är ju inte så relevant. Alltså det spelar inte så stor roll egentligen för vår sammanhållning. Och jag tycker typ att den här filmens fina budskap är att den slutar ju med att alla så här, men vad är det viktiga här? Så här, Billy är ju fortfarande Billy och han är fortfarande lojal mot... Det är ju inte att Billy Elliot inser att så här, det är en så konservativ, bakåtsträvande, jag måste bryta med min familj. Nej. Utan det är snarare tvärtom. Han är ju väldigt lojal arbetarkollektivet, Billy. Och det handlar ju snarare om att arbetarkollektivet där måste omformulera premisserna för sin konformation och göra en liksom ekonomisk avvägning, skapa det här med konflikter än vad som är nödvändigt. Det här är ju egentligen ingenting som hotar kollektivet. Det är bättre att vi liksom omorganiserade, expanderade för att äta upp dem som håller på att falla utanför.
Ja.
Och då är det fortfarande, och det slutar ju med att alla så här, alla liksom, heja Billy, typ han ska åka ner till någon tävling och hoppas det går bra, och att han blir liksom bygdens stolthet och sådär mycket mer.
Just det.
Och där har man också en distinktion mellan alltså konservatism och konformism. Liksom. Att det, och jag tror att man kan förstå ganska mycket av det här agget mot folk kommer till en by, pratar inte samma språk. Det är ett konkret problem för sammanhållning. När folk, och då kan man göra olika saker. Då kan man typ assimilera människor, tvinga dem att lära sig språket väldigt, väldigt snabbt. Och jag menar, LO jobbade mycket sådär, att det är såhär, ja, välkommen till Surte eller någonting. Jag vet inte, här är ditt fackföreningsmedlemskap. Vi spelar fotboll på söndagar och såhär, vi brukar äta lunch tillsammans de här tiderna. Alltså det var ju en väldigt såhär, ganska invasiv arbetarrörelse i folk levde sina liv. Och om man går ännu längre tillbaka i arbetarrörelsen, så var ju fackföreningar och så vidare, var ju inte bara en ekonomisk sammanslutning, utan det var just alltså så här gemensamma danslokaler. Precis. Och kanske gemensamma krogar till och med. Liksom och
community typ.
Precis, och det är ju för att en ganska nykter insyn om att det är så man bygger styrka. Det är ganska klassspecifikt liksom, att man bygger styrka på det sättet. Och jag tror att ganska mycket så här aversion mot saker som inte känns omedelbart materiellt, ekonomiskt, logiskt, varför många arbetargrupper har problem med. Om man ställer sig frågan så här, vad ställer det här till med för problem för att bygga ett sammansvetsat arbetarkollektiv? Liksom? Vad ställer det här för problem för konformismen? Då tror jag att man kommer ganska långt. Nu svävar vi från Bourdieu här, men man kan även jämföra det här med smak och distinktion. Liksom, att det finns ett egen intresse i konformismen i sig. Det behöver inte vara konformism utifrån typ religiös konservatism. Det kan vara konformism utifrån socialism. Att så här i den här gruvan i Norrland är vi alla kommunister. Alltså man har ju såna här berättelser om folk som typ, alltså borgerliga arbetare har jag ibland hört berättelser från, och de har typ fått stryk. Alltså, och att liksom det finns en sån här nästan odemokratisk så här, man får reda på att någon inte röstar kommunistiskt i Norrland, eller att man inte röstar socialdemokratiskt. Man blir helt utfri, just mobbad och sådär liksom. Och är det då konservativt? Att man liksom är väldigt, så här, att man är väldigt konservativ, är det att man inte tillåter individuella avvikelser och man är väldigt konform, då måste man vara, i sådana fall vara kommunist och konservativ på samma gång. Och då är det konservatism som det här oformbara begreppet som både beskriver en typ generell social hållning och ett specifikt politiskt innehåll. Men här är det ju snarare att det här är en smak och distinktion formad ut efter ett behov av konformism. Och det spelar ingen roll på vilka grunder den här konformismen är. Det är bara konformt till det som skapar bredast möjliga koalition i princip. Och där tror jag, och jag vet inte, det kan ju också vara som ett vapen i klasskampen liksom, att bryta ner den, skambelägga människor. För det töntigt det är med liksom en konform kultur, töntigt det är med homogenisering och så vidare. Och jag menar, många av de här människorna är ju människor som bryter sig ut ur arbetarklassen. Och liksom har ett behov av att skapa den här sociala distinktionen. Och där finns liksom ett kulturellt uttryck för klasskampen på något sätt som jag tycker det är.
För hur relaterar det här nu till Marcus Berggren och hans tes om att folk röstar på SD för att de är lite rasister? Är det... relaterar det på så sätt att det här är liksom ett uttryck för, som du sa nu, den här klasskampen med att definiera några som konservativa, eller relaterar det liksom på ett sätt att det här, det som du har pratat om nu, kan förklara delar av det man menar med att folk är lite rasister eller konservativa när man röstar på
Sverigedemokraterna. Alltså jag undrar väldigt mycket vad man menar när man säger att någon är rasist. För men här pratar han då om att i förbifarten nämner han ju uppfattningen att vita är bättre än svarta exempelvis. Men sen han försöker ju inte driva i bevis hur man har någon, hur det finns en vanlig rasbiologisk uppfattning bland de här människorna och hur det finns liksom att så här, ja, men adopterade barn från Afrika är lika illa som somalier i vår lilla by. Typ. Så här, det är ju ingen tes Marcus Berggren eller många andra som talar på det här sättet ofta försöker driva, för att det är ganska svårt att bevisa det. Och alltså, då är det ju snarare att så här, okay, man ser någon med en slöja på ICA som är som exempel och säger tack men nej tack. Varför gör man det då? Alltså, kan inte det ha att göra med snarare om att det är svårt att bygga en sammanhållning med de här människorna, som det inte är att göra med ett barn adopterat från Kenya som pratar flytande svenska, klär sig som en svenne, har samma liksom konsumtionsmönster som. Kan inte det ligga mer i den förklaringen? Om man då vill mena att ja, men det är rasism då, att någonting som kan uppfattas som en etnisk skillnad, att typ erkänna den etniska skillnaden, se den som att den inte ligger i ens intresse, att det bara att tänka, att erkänna den skillnaden, det är rasism då. Ja, okej, då är det ju rasism. Men då är det också att man säger att, alltså det blir ju ganska svårt då, för att då måste man ju säga att ja, jag vet inte, då måste man ju förneka verkligheten typ, att det finns olika språk exempelvis. Och att det då kanske är typ fel att uppmuntra människor att lära sig svenska när de bor i Sverige. Och det i sin tur är ju aktivt uppmuntra segregation och liksom, ja, tillspetsat uttryck då, men det är att uppmuntra rasåtskillnad liksom, medans konformismen snarare vill ha en integration liksom, och en utjämning av etniska skillnader. Så det, alltså det vänder ju de här begreppen på sina huvuden på väldigt märkliga sätt.
Ja, för att jag tänker att det som vi då, om ska säga, om man tar spjärn mot det här och säger att vi i en historiematerialistisk anda eller i en anda av marxistisk klassanalys, vi vill ju då spåra snarare, om vi pratar om beteendet eller det politiska beteendet eller politiska uttrycket att rösta på SD, till någon slags socioekonomiska faktorer eller till klassfaktorer. Inte där så att det finns ett liksom ett till ett relation. Nej. Men att på något sätt arbetares, om man då pratar om arbetare eller arbetare på landsbygden eller vad man nu vill, den klasspositionen och den geografiska positionen ger upphov till vissa politiska beteenden, varav ett till exempel är att rösta på SD. Ja. Då kommer ju det här att du just har pratat om konformism och varför det liksom kan vara att man vill betona en hårdare integration eller assimilering eller någonting i den stilen.
Ja.
Ett uttryck för den socioekonomiska positionen, snarare än att man bara är, går runt och det här är en grupp som går runt och är lite rasister.
Ja, de har den smaken för att de inte har gjort upp med vårt historiska hat från danskar från medeltiden. Alltså i princip, det är en annan förklaring än det i alla fall.
Precis.
Sen ska man väl kanske för övertydligheten skulle säga, det här är inte avsnittet för att diskutera SD-väljare, det har vi gjort i tidigare avsnitt. och, men man kanske ska vara tydlig med att man kanske inte menar med det här att det är därför det är det enda arbetarpartiet, det är det som pratar väldigt, väldigt mycket om typ assimilation och etniska skillnader, att det är så här. Men däremot nu i Sverige just idag är det ju så att det är väldigt många arbetare som rör sig dit, kanske mycket för att typ SD har en monopolposition och diskuterar de här sakerna överhuvudtaget, som i vår tid just nu har stor betydelse. Och sen är det en stor skillnad mellan att de lyfter problemet, vilka liksom lösningsförslag de har och så vidare, det ska väl förtydligas. Men det finns ju någonting där det här, alltså kulturella distinktioner, kan få en stor betydelse i vissa tider när, ja, det kanske finns en ovilja att bemöta det här, ta tjuren i hornen och bemöta det här rakt på. Då kan det bli genom de här ganska indirekta formerna av liksom, du har en massa muminmuggar men jag kör raggabil. Eller så här, vad har det här med någonting att göra? Jo, vi vet att utifrån, man kan härleda ganska många steg utifrån det. Och idag så är väl väldigt mycket politik så indirekt uttryckt liksom.
Mm.
Men till skillnad från Marcus Berggren så tycker jag att det kanske är lite av ett mysterie, alltså i alla fall om man nöjer sig med den nivån, att det måste härledas vidare till något djupare. Det finns något underliggande i det här.
Alltså så om man gör den, om man hävdar att folk röstar på SD för att de är lite rasister, så får man också säga vad menar man med det och vad ligger bakom det, mer än bara det är en liksom helt isolerad smak faktorpreferens ja. Som inte emanerar från någon typ av materiell grund. Nej. Eller kollektiv grund. Eller vad ja. Säga.
Och även något vi redan har sagt, men det är ju intressant vad det signalerar inåt till läsarbasen. Att mm. man säger väldigt tydligt att man ska inte skrapa på det här. Liksom. Det, man ska inte gå utanför vår expertis, det vill säga kulturell symbolmanipulering liksom, och kulturell diskursiv makt. Mm. Typ, liksom, så här. Det är ju intressant.
Mm. Ja, vi kanske ska nöja oss där helt enkelt.
Mm.
Vi har, tror jag, blandat en hel del liksom, teoretiska resonemang, men utgått från att förankra det här i de här krönikerna av Marcus Berggren. Och jag hoppas att vi var ganska tydliga med att det här är liksom ingen Marcus Berggren bashing eller liksom rant där vi har gjort oss lustiga på Marcus Berggrens bekostnad. Vi har enbart använt det som en fallstudie för att resonera lite om den typen av kulturell medelklass. Okej, men som sagt, ta gärna del av alla våra avsnitt i vår feed och stötta oss på olika sätt. Ni kommer få ett meddelande så fort avsnittet är färdigt. Tills dess så säger jag tack så mycket till dig Anders för att du uppmärksammar oss på det här och du har drivit samtalet ändå. Och på återhörande.
Tack så mycket själv Viktor. På återhörande.
Du har lyssnat på Aurora Podcast, en podcast från föreningen Aurora. Föreningen Aurora bedriver studier och forskning i en historiematerialistisk tradition. Om du vill lära dig mer om denna tradition eller vara en del av att utveckla den, kontakta gärna föreningen på vår hemsida www.foreningenaurora.com. Kontaktuppgifter hittar du under fliken Kontakt och medlemskap. Introduktionsvinjetten gjordes av Viktor Tover Strid. Följ Viktors spelföretag och Interactive på Twitter och hans personliga Twitterkonto @skojaaldrigpapi. Mitt namn är Anders William Berg och jag vill som föreningens ordförande tacka dig för att du har lyssnat. På återhörande.